I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Bra, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Ni vet nu uppställningen. E. Sjölin rattar spakarna. C. Sjöstrand står för utseendet. Och J. Pujol står för karisman.
Mm. Mm. Ni har båda bättre egenskaper än mig i en podd.
Mm. Så är det, men någon måste ju dra en lans för utseendet ändå.
Det... Ja, ja, men det, är ju, alltså, det finns ju sämre egenskaper. Men...
Det är också bara att, tänkte säga en av timmar för veckan, men nu, det är, nu mer är det mer tre timmar vi sitter här och poddar. Så att resten av veckan så är du snygg liksom. Du är utanför poddverksam.
Jag tror du drar också in mycket lyssnare när du går där på runt Partille torg.
Vad snygg han är, vi måste höra vad han har att säga.
Så tror jag det är ganska mycket. Okej, det har hänt en del i veckan, det har spelats matcher, men jag tänkte att vi skulle börja i silly season-världen. Och något av en bomb, i alla fall för mig, jag hade inte hört den här innan. När man rör sig i den här miljön som vi gör, då snappar man ju upp rätt mycket övergångssnack och så. Och ganska sällan blir man förvånad, åtminstone när en svensk spelare får ett utlandskontrakt. Men när Jack Turin kritade på för Magnus Anderssons Porto, då var det breaking news för mig i alla fall.
Ja, det var för oss alla tror jag. Men vi blev väl alla positivt överraskade. Jag tycker, jag ska inte tala för det, att det är en rolig övergång och ett bra steg för honom. Det är klart, nu är jag tillbaka från knäskador och sådär, men han har ju varit den bästa högen i han i flera år känns det som. Och att det var dags att ta nästa kliv. Så att det passar jättebra.
Inte så kul för Skövde dock. Som ju har sett... de har ju saknat Turin. Så är det ju. Och så kommer han tillbaka och sen är han på väg. Och så drar han.
Såklart. Men jag tror att de har varit väl medvetna om att den här dagen skulle komma. Och jag vet att de har fått en liten peng för honom dessutom. Han förlängde ju sitt kontrakt för inte så länge sedan. Jag tror att det var förra året. Mm. Så att han är utköpt i den klausul som hans agent är duktig på att få in i sina unga spelares kontrakt. Så att de är ju väl förberedda, får en lönepost som är ganska trevlig. Eller som nog kan locka en ny högernia och en liten sudd in på kontot.
Fint. Hade jag varit handbollsspelare och lovande och någon hade frågat mig om precis vilken klubb jag skulle vilja spela i, då tror jag att Porto är... Ja, men den är nog uppe på topp tre i alla fall. Har Mange Andersson som coach. Det är jävla fint liksom. Svensk och kan... Alltså så här, jag har så mycket respekt för hans handbollskunnande och sådär. Och känns som en av få handbollstränare där ute som också är rätt skön att snacka med, är min bild. Och sen bor nere i Portugal. Vi har ju alla sett Mange Anderssons soliga sinne. Det gör nog gott för själen att bo där nere.
Jag har också varit i Porto.
Ja.
Två gånger till och med.
Och det var väl kanonfint, vill jag minnas.
Kanonfint.
Redogörelser.
Ja, verkligen. Det är inte, nu är inte jag ung visserligen, men Porto är faktiskt inte ens min toppklubb ens i Portugal. Men hade jag varit lite yngre så hade det nog varit det.
Mm.
Men Lissabonklubbarna, det är sexigt det med alltså.
Ja, men verkligen. Och jag tänker det, för det, jag tänker också så här, hyfsat enkel liga. Man behöver inte slita häcken av sig i alla matcher, men ändå ute i Champions League liksom.
Ja, precis.
Men varför, nej, men varför skulle du föredra Lissabonklubbarna?
Nej, bara för att härligare stad. Ah. Ännu härligare stad. Men jag är väl inte i samma liksom, uppåtgående kurva som Jack Trine. Så att jag hade prioriterat annorlunda med vad han sa där. Och jag tror att det är jätteskönt för honom att ha Magnus Andersson där. Alltså, ja, nu vet inte exakt hur gammal han är, men han är väl typ 23 kanske. Och flytta utomlands för första gången, då är det ganska betryggande att ha en ledare och en ledarstil som man, ja, man kan känna igen sig i, alltså, och språket och allt sånt där, det kommer underlätta verkligen, så att på så sätt så jag tror att det kan bli jättebra. Han konkurrerar också med en spelare som spåddes en lysande framtid, Diogo Silva, var ansedd förr som den största talangen i Europa nästan på höger nio, men inte riktigt fått den utvecklingen som många hade räknat med. Så att det kan vara bra med lite, han har alla möjligheter att göra det bra.
Mm, gött med svenskar i CL ju. Det har vi ju sett på, inte minst Erik Johansson, att det kan göra en mycket gott.
Jag gillar att han kommer ut som en livsnjutare här, Jack Turin.
Ja.
Det är ju Porto är ju jokrigt att välja för att det är ovanligt för en svensk. Utan det är ju alltid Skjern eller Vetslar, känns det som. Eller så här, någon fransk klubb om du spelat i Lugi, för de har den ingången. Men att välja Porto, det är massa, man blir ju glad utan att jag har någon koll på hur den föreningen är skött eller någonting. Så bara så här, yes! Fan vad gött att han ska till Porto, och vad härligt Jack Turin att det är du.
Ja, alltså jag hoppas ju bara att han maxar det liksom, för att ja. Han kunde bott i Minden liksom.
Ja.
Han ska inte glömma det.
Det är så jävla många som har gjort det än. Fan, ja. Tänk om han fått komma till Porto, vet du.
Sen har vi en till övergång som vi inte har sett officiellt någonstans. Men Isak Persson till Bergischer har vi ju hört.
Ja, det finns indicier gällande det. Så att vi är väl trygga nog att säga det här. Och tycker också att det är väldigt spännande.
Berätta, ja, lite
inte,
på...
Inte lika vad är... fräckt som Porto.
Nej, verkligen inte. Men jag tycker att det är ett bra, just Isak Persson. Alltså när det var snacket om, var det Veszprém eller Kielce? Nu kommer jag inte ihåg.
Veszprém,
ja. Den pressen och den liksom konkurrensen som är där för en ung pöjk från Lund. Alltså även om vi är jätteförtjusta, han är ju fantastiskt duktig. Men liksom, är en Veszprém redan nu? Nej, kanske inte. Men han har ju väl all potential att bli det liksom. Och Bergischer är väl en rimligare nivå, skulle jag säga.
Apropå just att det blev Bergischer, så vill jag minnas att du och jag, eller vi här, pratade, ja, om Bergischer versus, jag tror, Lemgo.
Ja,
som,
ja,
just nu, Bergischer ligger just nu på 13 plats i Bundesliga. Lemgo ligger femma, men det är en parentes, jag bara nämner det i förbifarten. Men när du var inne på att Bergischer är, ja, ett steg upp från, ja, Lemgo.
Snett upp.
Ja, snett upp. Ja, ett litet, ja, så. Och, ja, men och vi gick aldrig in på varför det är det.
Nej,
men utveckla gärna varför, nej, du tror att Bergischer är på uppgång.
För jag ångrar alltså, mig kan... efteråt. Ah,
okay. Mm.
Men för det som de har för sig, eller ja, just nu, men inte mycket längre, är att de har en väldigt spännande tränare. Men han ska lämna.
Mm. Ah, okay.
Men bland annat, alltså det är ju också, sen de kom upp från Schweiz för några år sedan, så har det ju gått väldigt, har ju gått i en riktning så att säga. Men nej, jag ångrade mig faktiskt efteråt, när jag begrundade det där lite närmare. Men
Jag vet inte om jag vill säga att styrkeförhållandet är det omvända heller. Alltså jag tycker jag tyckte det var coolare att komma till Lemgo och spela än vad jag tyckte det var Bergers. Alltså om jag hade fått välja klubb så hade jag hellre spelat i Lemgo. Jag tycker det är lite bara på känsla liksom.
Ja, och så tror jag också för dig som kanske inte visar expert, så finns ju en liten historik kring att typ när du var ung så var det Lemgo bäst typ.
Ja.
Det är men nej, alltså jag håller med att för mig så är det så här, det finns ju ett koppel av klubbar bakom de större klubbarna som är same liksom. Och så är det från i 3 år så är Lemgo bättre än Bergische typ, och sen är det 3 år är det tvärtom. Och sen så har och det där är vem av de klubbarna man väljer är lite lite skitsamma typ. Gött också samma grej som ung svensk att ha lite svenskar med sig, lite mer rutinerade, Peter Johannesson då som vi nämnde, och Linus Arnesson, där ska väl lämna va? Berlin? Eller?
Ja, det är väl, det har väl inte stått någonstans heller. Det är
jo, jag tror att det är ute faktiskt.
Ah, okej. Okay. Att det är klart alltså.
Ja, jag tror det.
Jag tror att Darius ska till Berlin, men jag vet inte om när han ska det eller om han ska det.
Och sen är vi ändå håller med för en annan sån klubb som ju också är i de där gängen, men som går lite tyngre för nu är ju TVB Stuttgart.
Exakt, och där har vi en avkastfavorit va?
Ja. Oj, vilken avkastfavorit. Oskar Bergendahl. Men det är ju officiellt också. Det är ingen...
Nej, men vi kan väl bara... Där kan du väl göra en ny värdering då, Josef. Om nu Oskar Bergendahl ska lämna danska ligan som du håller så högt och GOG och dra till Stuttgart. Är det ett steg uppåt i sidan, lite bakåt?
Ja, nu har jag spelat i GOG. Men det man inte vet, eller det ni inte vet, det är ju att TVB Stuttgart, de ska göra en liten satsning nu. De ska göra ett litet ryck liksom. Och har fått in lite mer deg till framtiden här. Så att det kommer nog bli en... vad ska man säga, maktfaktor. Det är ju inte en konstig satsning liksom. Men de ska göra en seriös satsning nu. Och ska värva där utefter. Så att det Stuttgart vi ser just nu och de framtida åren kommer nog skilja sig en del. Sen så vet ju jag också att likt många andra svenskar så har ju Oskar då i det här fallet drömt om att spela i Tyskland. Och att det är liksom en barndomsdröm helt enkelt. Och han blir ju utköpt ur sitt kontrakt dessutom. Så visar på en satsning liksom.
Så de vill ju ha honom där.
De vill ha honom där.
Fördel.
Ja, och plus att jag råkar ha sån insikt att jag vet att hans flickvän också gärna vill bo i Tyskland. Eftersom hon har tyst påbrå. Och pratar flytande tyska, tror jag.
Det lär hon göra snart annars.
Ja.
Jag hade sagt, utan att veta om den här satsningen då, så skulle jag ändå säga att det är, jag kan inte uttala mig om det är ett steg i sidan eller upp eller vart den är. Jag förstår det, att man vill göra det, för att Bundesliga är Bundesliga, och om man får lite mer betalt dessutom så hade jag också köpt det. Och oavsett så skulle jag säga att det är riskfritt, för att även om du säger att det har gått lite tyngre, så är det så här, de ligger en poäng efter Hannover som ligger på 14:e plats liksom. Och det är ändå en det är ingen klubb som kommer vara inblandad i bottenstriden när man summerar. Alltså de har bara att de har Johannes Bitter i mål gör att de har, alltså de har lätt 10-12 poäng där.
Och då har de dessutom värvat sen några dagar sedan Ivan Pesic från Meshko Brest på resten av säsongen kontrakt, så att de ska nog rädda bollar, de gamla gubbarna.
Ja, precis.
Och Thulin gjorde förresten en fin... Eller, Är Bitter kvar i Stuttgart?
Nej, fan, han är ju Hamburg.
Ja, han är
fan,
Hamburg.
Jag blandar ihop, jag blandar ihop bottenkonkurrenter till Gevre Minder nu, som inte kommer vara bottenkonkurrenter. Så är det. Han var i Stuttgart, Johannes Bitter. Så är det. Thulin är ju där.
Thulin är där. Och räddade en poäng till dem mot Berlin i helgen. I sista sekunden. Så att... Jag är inte orolig för Stuttgarts
Nej, det är inte jag heller.
Framtid. Mer orolig för Gevre Minden, men det är ju en annan
alltså, det är fråga. Inte, så det är inget oroligt för, de är ju färdigfikade. Det finns ingenting kvar där.
Nej, då så. Du har tömt dem på allt som hände.
Charlie kommer dit med rövarpåsen, snor deras pengar, lämnar klubben, skjuter
tre år senare, kaputt.
Ja, det var glädjande att få höra lite om tyska mitten/bottenklubbar.
Får jag säga en sak? Jag är ändå inne på tyska botten/mittenklubbar.
Vet du vad, Josef? Du får fri share of voice om du bara fortsätter prata om tyska mittenklubbar.
Och då ska jag återkomma till en gammal avkastfavorit då. Mm. Dock klubb i den här gången. Att HC Erlangen. Mm. Där spelar ju, det är en favoritklubb. Och där spelar ju en annan favoritspelare, nämligen Simon Jeppsson.
Mm. Och Hampus Olsson.
Och Hampus Olsson. Inte lika mycket avkastfavorit. Ja, det ingen personligt mot honom.
Det är ju det att min dotter är kär i honom. Då.
Mm. Just det, så är det.
Bättre biceps än Jeppsson. Sin
dotter att Hampus inte får spela så mycket.
Nej, det är tråkigt. Tyvärr. Hon är ledsen.
En som dock får spela, det är Simon Jeppsson. Mm. Och han gör det extremt bra. Och lite, nu har jag inte sett de senaste, de spelade väl typ igår tror jag, men i alla fall för någon vecka sedan, då låg han fyra i både skytte och assistligan.
Oj, det är eller mäktigt ju.
Det är väldigt mäktigt.
Det är fan mäktigt. Och, fråga, har han börjat spela mer bakåt?
Pass. Ja. Han gjorde det lite förra året i någon match. Sporadiskt. Men jag vågar inte svara mer än så.
Fattar. Ja, men det är kul för Jeppsson. Det är ju verkligen en favo.
Precis. Men det gör ju också ökar temperaturen någonting. Jag har ju i alla fall ofta uttryckt att jag tycker att han ska spela i det svenska herrlandslaget. Och nu, om man någonsin ska bli uttagen, så är det ju läge nu. Mm.
Så är det. Med de orden lämnar vi silly season-världen och går in i segmentet handboll som har spelats i veckan. Och då ska vi köra lite Svenska Cupen nu. För precis det som man hoppades skulle hända i Svenska Cupen har ju hänt nu. Nämligen ett lag från andra ligan har slagit ut ett IFK Skövde som spelade final för mindre än ett år sedan. Mäktigt gjort av lilla Amo.
Ja, de gjorde fan 40 baljer också.
Ja, det är helt
sjukt. I Skövde.
Ja, första matchen blev ju 32-36. Då var man ju väldigt imponerad över Amos 36 kassar. Andra matchen, returen, 39-40.
Ja, det är verkligen imponerande. Och lite... Alltså, nu såg jag bara sista typ 20 minuterna från den här matchen av det hela det dubbelmötet. Så jag ska inte ge mig på någon större analys. Men något som är nytt för många svenska lag, eller för alla svenska lag som inte har varit ute i slutspel av Europacuper de senaste åren, vilket ju är få lag, det är ju det här med dubbelmöten och liksom att räkna in mål och sånt där. Utslagsmatcher inte lika nytt. Men ja, ni förstår vad jag är ute efter. Mm. För att det jag såg i alla fall, det var ju ett extremt frustrerat IFK Skövde. Mm. Alltså verkligen som så här, jagade sekunder i då efter 7 minuter in i andra halvlek så var det liksom springa och hämta bollen för att lägga frikast. Och det var så jäkla stressat. Mm. Och det tror inte jag var bästa sättet att liksom tugga i kapp en match. Och det gjorde de inte heller. Nu ska vi inte det var väl inte bara på grund av det. Men det var intressant att se hur dåliga de var på att hantera hela situationen liksom.
De tänkte att de skulle leda med 4 i halvtid och så var det 0-0 inför sista då. Mm.
Eller exakt, något sånt där. Ja. Typ så. Ja, men alltså Ja, alltså det var i alla fall märkbart frustrerande. Alla de här sena frikasten som de fick emot sig blev liksom hela bänken uppe. Det var väldiga känslor och frustrationsyttringar lite väl tidigt liksom.
Passar ju också, passar ju Amo perfekt att bara ligga Precis. Och utnyttja det. Att amen, spela lite långsammare ibland, kanske spela, gör någon lite ful grej eller lägger bort lite. Alltså det är ju... Det, ingenting är ju lättare om man är ett smart handbollslag med vinden i ryggen än att utnyttja ett lag som inte är det. Och eftersom Amo spelar i Allsvenskan nu och fram tills igår då har vunnit alla matcher i den ligan, så kommer ju de med självförtroende, det glada miner och så. Och möter man då en frustrerad motståndare, det är ju drömläge ju.
Ja, nej, verkligen. Nej, så det var intressant att se. Så alltså, Charlie, jag vet att du argumenterade för några avsnitt sedan, eller när vi diskuterade om det här, att det här visade ju då att Skövde har tagit, eller att Amo har tagit sig så här långt, var ett tecken på att de här tre straffarna, eller shootoutsen som de väl heter, inför att de hade hittat den perfekta balansen där typ på handicap. Var det Emil Schelin då kanske? Men jag menar, jag har en motfråga då och menar, när har det gått, hur, alltså tänk om man vinner allting, har det inte kanske då, när blir det för mycket?
Om man nu skulle vinna, då har det gått för långt, men än så länge.
Va? Så eller, kan man inte säga.
Nej, kanske inte, men om de vinner och det verkar vara på grund av det eller så. Men än så länge tycker jag att det är perfekt balanserat, alltså... För jag ska säga så här, jag såg båda de här matcherna 60 minuter. Alltså Amo är ett väldigt bra handbollslag nu. Det, ja. Och den här gången ledde de bara med 2-0. Alltså de satte bara två av de här shootoutsen. Jag tror att
hur många satte de i första matchen?
Det kommer jag faktiskt inte ihåg, men
rent teoretiskt så har de satt då fem.
Ja. Ja, men det,
och vann dubbelmötet med fem.
Med fem. Men ändå, alltså, då tycker jag det är välkalibrerat liksom.
Ja,
alltså,
ja.
Om man är för det, antingen ser man Mattias Hjelt-Jepsen då, kan jag tycka, som säger att det är löjligt. Och då är man emot det. Och det tycker han ju definitivt nu.
Ja.
Eller så tycker man som vi då, glada gamänger, tycker att bra system, kul att det kan skrälla. Då så finns det ett tredje alternativ, det är Emil Schelin. Ja, bara de inte vinner alltihop.
Nej,
då,
ja,
men då har det gått för långt.
Alltså, du fattar vad jag menar. Jag menar om det skulle vara så att det är fem allsvenska lag av sex i semifinal. Fattar. Om det blir liksom... för mycket, att de där verkar ge för stort utslag, då är ju tre för mycket, då behöver man sänka det till två eller ett.
Ja, för det hade,
men nu tycker jag att det verkar perfekt balanserat.
Ja, för Amo är väl då etta i Allsvenskan, de är alltså lag nummer 15 just nu i Sverige.
Mm.
Eller är det 14? Det är 14 lag.
Jag tror att de är mycket bättre än lag nummer 15, ska jag säga.
Ja, men okej. Okay. Men rent teoretiskt så är de lag nummer 15 då. Ja. Lag nummer 14 då, Lugi eller RIK kanske? Vilka ligger sist i Allsvenskan?
RIK Önnered kanske.
Önnered, ja. Om de då skulle få... Det är jäkla stort glapp där till att få... hur många... De förtjänar lite straffar nästan. I eventuell ATG.
Du vet, man ska ha en power ranking inför varje då.
Typ så.
Då skulle Alingsås haft fem straffar innan svenska cupen med Sävehof.
Vändningen mot Sävehof. Ja, jag tror inte det. Det hade ju inte hjälpt.
Nej, de skulle haft fem straffar per match. Det hade varit 10 totalt. Det hade ändå inte hjälpt.
Nej, precis.
Men det är en grej man inte har tänkt på lite, alltså så här, för att problematisera det. Att det är ju faktiskt... tre shootouts i första matchen och tre shootouts i andra matchen. När det är dubbelmöten, då blir det ju faktiskt, då kan det ju vara
det
som
mycket,
det blev här, fem mål, och det är det precis de vinner med. Det kanske är fem eller sex, alltså sex potentiella gratismål. Det är kanske för mycket
över
två matcher.
Ove, åkte de ut eller?
De kommer åka ut, de har inte spelat andra matchen
mot Kristianstad. Nej, precis. Men de gjorde väl en fin figur. Så att om de slår ut Kristianstad,
ja, då är det felkalibrerat ju.
Det är det inte, för att Kristianstad har fyra upp inför andra matchen. Så om Ove sätter alla tre, Då har Kristianstad ändå ett upp när matchen börjar.
Ja, men totalt.
Och det ska de inte fan inte. Det ska de inte tappa. Då är det fan rätt att Ove går vidare.
Ja. Och Ove är ju här för att de slog ut RIK. Och det är heller, alltså, det var inte så svårt att sluta RIK i den formen de var där och då.
Nej, verkligen inte. Nej, men det är intressant. Men vi kan ju väl kanske utvärdera det här då. Det är, har det gått till det långt?
Om och vinner, vi skrotar vi det.
Nej, men vi har väl utvärderat det. Perfekt balanserat än så länge.
Ja,
så länge, ja.
Men vi ska också säga någonting om de andra kvartsfinalerna, nämligen då att Lugi slog ut Guif till slut. De ledde ju stort efter första matchen. Och att Sävehof bjöd Alingsås på en rejäl omgång. Första matchen pratade vi om lite sist och så diskuterade vi lite, ja, men hur kommer det gå i andra nu? Kommer Alingsås gå för det? Eller kommer de kasta in andra linan och vila spelare och sådär? Men de gick för det. Mm. Men Sävehof, de
gjorde också det.
De gick också för det. Eller ja. Hur det nu. I alla fall var de tillräckligt bra för att stänga den där matchen i halvlek nummer ett.
Ja.
Det är de ledde väl med 19-10 i paus.
Ja, jag tror det.
Och då sammanlagt blir det, vad vann de första? 14 bollar.
100, ja. 150 stod det då.
Ja. Så att det tog 40 minuter innan Alingsås började gav upp helt. Då började de byta runt ordentligt och vila spelare och sådär. Men ja, kudos för att de gav den chans i alla fall. Det ska de faktiskt ha.
Men, jo, men det är konstigt att det inte, för att om du bara tittar på det, jag undrar var den här matchen ska ta vägen, när Alingsås ska reagera. Har det så 19-10 halvtid? Har de sket tiden? Nej, de gjorde ju inte det.
Nej, för
det är ju det anmärkningsvärda i det här. Alingsås som är ett av få lag som har slagit sig på för serien. På bortaplan. Nu saknades visserligen då Daniel Blomgren som är ett ganska stort tapp för en relativt smal 9-meters lina än
ja,
så länge.
Ja, han är väl deras bästa spelare just nu.
Ja, och framförallt att han är tvåvägsspelare. Nu vet inte jag. Du berömde ju Möller senast och jag är nyfiken på honom. Men jag vet inte hans försvarsegenskaper. Blomgren är ju jätteviktig alltså med sitt skytte och tvåvägsspelare. Ja. Så det är klart att det är ett avbräck som fan.
Ja, verkligen. Så att, men ja, ändå jäkligt imponerad av Sävehof också i den delen av säsongen som de är i just nu. Där det är fullt med matcher hela tiden. Jättemycket resor. Får visserligen ledigt nästa vecka mot Magdeburg.
Ja, som är tråkigt.
Uppskjuten på grund av covidfall i Magdeburg. Men har ändå ja, jättemycket matcher just nu. Så att det är jäkligt imponerande av Sävehof att spela så bra som de gör.
Spelar ju också med väldigt mycket egna unga talanger. Det tåls att upprepas. Jag tycker det är väldigt snyggt. I den här matchen exempelvis så körde ju lillbrorsan Roberts. Kelvin heter han, va?
Fahrenheit eller Kelvin. Ja, Kelvin var det.
Spelade på vänster 9 sista kvarten 20 eller något sånt där. Jättekul att se.
Ja, verkligen. Är väl, som jag har förstått, jag har inte sett så mycket, men ett fysiskt fenomen lik sin syster. Så att det ska bli väldigt intressant att se vad det kan bli av den pöjken. Hur het han kan bli.
Fahrenheit. Det är inte Fahrenheit då, utan du körde den Fahrenheit Roberts.
Är det tyst? Är tyst hittar på eller?
Fahrenheit tror jag. Fahrenheit. Är Kelvin är svårdefinierat. Men han var het i alla fall.
Ja,
vilken skala du än använder.
Ja, precis.
Så är det. Jag tror att Fahrenheit är en tysk fysiker. Så har vi det sagt. Vissa grejer roliga i Sävehof. Andra grejer desto tråkigare då. Vi nåddes ju av inte mindre än två knäskador. Nyheten om två knäskador. Olle Ek för herrarna och Lundström för Sävehof och landslaget på högerkanten. Båda korsband.
Ja, om vi ska dela upp det så har ju nog några hört om Oleks knäskada, men inte vidden av den. Och det är väl inte 100% kartlagt kanske, men alltså ådrog sig en knäskada för ett par veckor sedan. Som efter magnetröntgen undersökning visade på en, vad sa vi nu då? En partiell ruptur, som betyder vad då, Josef? Delvis av korsband.
Precis, precis.
Precis. Men nu verkar det vara...
Eller som du säger i Tyskland, partial ruptur.
Jädra, vilken språkförgång det är. Dra den på franska nästa gång. Men nu verkar det väl inte bättre än att det förmodas vara helt av nu då. För att han fick löjligt ont på en träning, helt utan kontakt, så där som man drar korsband liksom. Så att det lutar väl åt att det inte är så jävla bra med Oleks knä. Och på damsidan som du nämnde där, så ja, det var väl liknande. Matilda Lundström med en icke-situation egentligen på en träning, har jag förstått det som. Ett hemlöp i princip, bara sådär, och så ja, drog korsbandet. Hon kände det knappt, bara ja, inte särskilt ont, ingen svullnad, åkte, gjorde MR, och så ja, korsbandet av liksom. Och det är ju fan svintungt, såklart, så här nära in på mästerskap, och det lär ju inte bli något SM-slutspel där heller, menar jag. Ni hade ju bättre koll på det här med främre och bakre korsband. Jag har ju alltid trott att det är det främre korsbandet som är 9 månader plus rehab har det gött. Men så är det inte då.
Nej, nu blir jag ju väldigt osäker som du säger motsatsen. Men jag tror att det är det bakre korsbandet som är värst att dra. Och det är väl det hon har, den bedriften hon har lyckats med. Och en annan sak eller som adderar på det här är väl kanske SMHs lycka visserligen, men hennes personliga är väl att det här är ju hennes andra år. Jag, nu spekulerar bara fritt igen, det är hennes andra år, så det borde innebära, eller innebär ofta, att hon har kontraktsutlöp. Och att ett trevligt mästerskap i december hade kanske renderat i ett trevligt kontrakt, kanske i Danmark eller liknande, och det lär ju inte heller bli då kanske.
Right.
Vad innebär det för Sveriges landslag då? Vem, har ni kollat in bruttotruppen?
Alltså i bruttotruppen är Evelina Kjellhage, så att jag antar att det är hon som ska in då.
Ja, men det man... är väl, ja, i och för sig. Men Hagman kommer väl vara den som spelar då?
Ja, ja precis. Hagman självskriven tänker jag.
Mm. Med i rundans lag i förra omgången i Frankrike.
Ja, kan inte du berätta lite hur hon går, Hagman, i Frankrike? För hennes karriär är ju, eller är så som jag läser den, så är hon ibland hur bra som helst och ibland inte riktigt lika bra.
Ja, ska jag inte säga att jag har stenkoll, alltså det har jag inte. Men de spelar ju någons, och de vann ju då motsvarande, den heter väl EUF European League även förra året. Oavsett vad den hette så vann de den. Och hon var en av de bästa spelarna. Så att, hon har gjort en succé tror jag i Frankrike sedan hon flyttade hit. Hade lite, var ju i Odense innan det och hade där varit det tuffare. Mm. Men det har gått jättebra i Frankrike och har ju krigat sig tillbaka till landslaget. Mm. Så det är ju ett tecken och något. Alltså, jag tror att Axner har bättre koll än vad jag har. Där, så att,
det får vi fan om vi hoppas.
Oh, fan.
Ja. Och Nantes är ju faktiskt i Frankrike, nej i Sverige nu, och möter Hör i Europacupen. Typ imorgon kanske. Så att då får alla möjlighet att titta mer noggrant på Nathalie Hagman och Karin Strömberg som spelar där.
Ja, tråkigt för Sävehof med två viktiga pjäser borta i vardera lag. Tråkigt för spelarna såklart. Och Matilda Lundström tänker jag lite extra där, som skulle iväg till Spanien här om bara några veckor. Mm. Är ju supertungt såklart.
Ja, i övrigt handboll som har spelats i veckan har jag inga noteringar i mitt anteckningsblock. Jag kollade en planenlig skurvinst mot Kungälv. Det är typ det jag har sett i helgen.
Alltså det har bara varit totalt oskrälligt i SVE. Inte ett enda oväntat resultat. Den intressantaste drabbningen var i mina ögon Lugi Önnered. Vi var inne på det att Önnered nu går in i ett tuffare skede med tuffare motstånd. Och de åkte ju på Deng direkt. Jävligt konstig match egentligen. För om du tittar på, ja men ta räddningsstatistiken exempelvis. Önnereds målet är mycket bättre än Lugis. Men alltså, man kan titta på en match och så har man en känsla av att det ena laget för matchen. Och så visar resultattavlan något helt annat. Alltså Lugi ledde med 19-17 tror jag i halvtid. Alltså det var bara explosion av mål. Och så andra halvlek precis tvärtom, målsnålt. Om det blev så här 12-11 i andra halvlek. Så att det var två helt olika halvlekar. Och det kändes när man tittar på det som att Önnered ändå... Ja, men de har ju det egentligen. Och de har ju koll på det. Och målvakten räddar mer. Och de löser nog det. Men nej, fan. De här danskorna, alltså de... De gör det bra i Lugi. Återigen när Manaune med, ja, när hon är så bra som hon kan vara, så är hon ju en av seriens allra bästa playmakers. Och så
är hon seriens ojämnaste spelare? Eller i alla fall störst skillnad mellan hennes toppnivå och när hon inte är bra?
Det var bättre uttryckt skulle jag säga. För att hon har ändå jämnat ut det lite. Ja. Men absolut, hon kan vara... Alltså hennes högsta nivå är riktigt jävla bra. Mm. Och hennes bottennivå är inte så jävla bra.
Man kan nästan se Bella Gullén framför sig om man kisar och hon är riktigt, riktigt bra.
Om du tittar på den här matchen, om du tittar på matchen mot, om det fan var, jo, Kristianstad. Mm. Då ser du Bella Gullén. Mm. Och så tittar du någon annan match, då byter du kanal. Mm. Till Simors Sport, för där är Björklöven. Eller någon annan. Nej, så det, men de, nej, välförtjänt. Och hon, de har en annan danskare, Cecilie Bjerre, som är lite liknande på det sättet. Att hon, ja men mot Hör exempelvis, hon var, ja men fan, okej, varför inte det här? Det här är ju typ världens bästa vänsternia. Hon bara smäller in mål. 10 baljor eller något sånt där. Det var ju ingen som kunde stoppa henne. Bra mot Önnered nu också. Vissa matcher, det är så här, jaha, just det, ja, hon finns. Hon har gjort noll avtryck den här matchen. Så de har liksom any given Sunday lite grann. Kan de ställa till det för vem fan som helst, Lugi. Och börjar ju hitta en stabilitet nu med. Klättrar så smått i den där tabellen. Så att, ja, det var väl veckans intressantaste match tycker jag. Övrigt var det ju ganska väntat. Ja, det var ju väntat. Det var ju väntade segrar överallt. Och egentligen ingen som var så här, undrar hur du ska gå mellan Heid och Hör. Eller vad fan det var. Eller Västerås Irsta eller något sånt där. Det blev ju som man trodde.
Mm. Har du sett någon handboll, Josef?
Ja, jag har sett lite handboll. Och vi har ju varit inne lite på Sävehof. Och alla deras matcher. För att jag såg en av de här alla Europacups-matcherna som de är uppe i. Och det jag såg var att de fullständigt krossade PAOK Aix-en-Provence. Alltså den franska toppklubben som bara två dagar innan hade vunnit mot Montpellier. Och jag tror ligger typ trea i här i ligan. Flera jätteduktiga spelare. Visserligen några skadade mot Sävehof, men det kan ju inte Sävehof rå för. Och de gör en så jäkla fin match från start till slut. Bertram Obling står som en gud första typ 15-16. Och räddar i princip allting. Och Sävehof gör det Sävehof gör bäst. Alltså springer kontra sönder ett ganska stort... tungt franskt lag med bland annat William Akanbrey på vänster nio, även om han mest spelar bakåt och inte riktigt är Akanbrey längre då. Men fortfarande, alltså, det var en jäkla stark insats. Det finns några sådana där brasklappar som kanske förklarar resultatet lite. Alltså att Aix-en-Provence, några skador bland målvakten Wesley Pardin. Jag har precis kommit tillbaka från den korsbandsskada. Och Nicolas Clair, mitt nya franska som spelade i Nantes för några år sedan, som ni kanske känner till. Men, och att de spelade match då, två dagar innan mot Montpellier, riktig omgång. Men som sagt, Sevilla kan inte göra annat än att vinna. Och de gör det dessutom med typ 10 bollar på sitt sätt. Mot ett väldigt fysiskt försvar som man tänker kanske inte skulle passa då. Liksom. Men deras fart och fläkt och smartness gjorde det fantastiskt bra. Så att det var verkligen imponerande.
Ja, och jag skulle gå på min första match som inte är jobb. Live-handboll på tisdag. Så här, Magdeburg. Fan vad mäktigt att se Magdeburg som har 11 raka segrar i Bundesliga.
Du gillar väl Magdeburg också, visst är det så?
Ja.
Eller du gillar att säga Magdeburg i alla fall.
Gör det? Ja. Det känns som att Josef är Magdeburg-vurmaren egentligen den här podden. Men det är svårt att ogilla Magdeburg. Faktiskt. Ja, det var synd i alla fall. Och det har vi redan pratat om. Covid och den skiten. Känns som att backa bandet ett år. Ska vi bara... Om vi slutar nästan där vi börjar. Var det i början vi pratade om AMO förresten?
Skitsamma. Det var mittenbörjan.
Ja, mittenbörjan. Vi knyter ihop säcken här på ett helt annat sätt. Vi nämnde aldrig att Dan Tönnesen har gjort sitt i Malmö.
Det har vi inte nämnt. Det har vi inte nämnt. Silly.
Apropå silly. Så ja. där vi börjar.
Ja.
Stian Tönnesen har gjort sitt i Malmö. Kommer tydligen inte särskilt bra överens med...
Plåtslagan.
Ja, plåtslagan där.
Eller så artisten.
Exakt. Diverse. Så det är sista säsongen för Stian Tönnesen i Malmö. Och vi har ju redan varit inne på att även om AMO vinner Svenska Cupen på handikappsystem och går upp från Allsvenskan, så kommer det inte vara Andreas Stockenberg som står vid rodret nästa säsong, utan han har placerats i en del klubbar, och en av klubbarna han har placerats i är just HK Malmö. Och om man är konspiratoriskt lagd så är det ju lättare att lägga det här pusslet, med tanke på att ja, nu vet vi att den tränaren de har nu kommer inte vara kvar i alla fall. Så att de letar efter ny.
Ja, men om jag bara litar på min magkänsla nu. Det här är inget jag har hört, så tror jag att Stockenberg kommer stå och leda AMO nästa år. För att jag är helt säker på att AMO kommer gå upp. Och de spelarna som de har nu och den truppen och den gruppen och vad det verkar då, den ekonomin de har, så tror jag att han kommer tycka. För han är ju en handbollsromantiker, det får man aldrig glömma. Mm. Och är man en handbollsromantiker så kommer han ha chansen att göra något unikt där. Och det tror jag att han kommer ha mycket svårt att säga nej till.
Jag tror dock inte att han behöver stå på en antagligen ganska dålig lunchrestaurang och servera raggmunk med fläsk på torsdagar i Malmö.
Så är det i och för sig. Men ska vi säga det också, att han inte var med och coachade i Skövde, för om jag förstod saken rätt, han opererade blindtarmen. Så att vi, så här, vad säger man? Krya på det i stocken.
Det gör man.
Mm. Nej, och jag vet inte vad som är rätt eller fel här. Men det är väl...
Det är också en jävla... Vi säger nu, om vi kan spekulera i att... För att vi tror väl att vi vet att han ska vara klar för Malmö, eller? Jag vet inte.
Nej, jag tror bara... Så långt vågar jag inte gå.
Nej,
jag vågar bara säga att det finns... Jag tror att det finns ett stort intresse. Jag tror att Malmö flörtar jävligt mycket med Stocken. Och jag tror att Stocken inte... är sen på att flörta tillbaka. Men med tanke på hur bra det går för AMO och Stocken så är det nog många som flörtar med honom. Han är ju lite bachelor just nu. Så att det är liksom, han kan välja lite vem man ger rosen till.
Fan, men vad fint är... att spela in Hambos bachelor med Stocken som huvudroll.
Ja, precis.
Så oavsett vem då, se liksom.
Men jag tror att det är, du får verkligen väga in olika delar i och det är det du tänker göra, antar jag.
Ja, nej, men för det man ju ska säga är ju att så här, möjligheten till Malmö, eller någon annan klubb för den delen, den är ju nu. För då ska man ju chansa på att, eller veta då att AMO går upp. Om man nu är en handbollsromantiker, men tänk om AMO inte går upp. Alltså att vinna en rak serie är ju jäkligt svårt.
Jo, men det gör
Jo, det lär de göra. Men de torskade till exempel mot Tyresö idag.
Ja, men utan Stocken.
Ja, men de slog ju Skövde utan Stocken också.
Ja, jo, ja.
Stocken är en gambler. Det är inte heller någon hemlighet. Så han vågar satsa. Han hade vågat stanna kvar. Han hade vågat gå. Det är mer vad man lägger i vågskålen. För att det är lite som du säger. Han har ju chans att bli verkligen gud i Alstermo. Om han inte redan är det, så blir det ju lite ändå att glorian kommer på sne om han liksom lämnar det skeppet.
Ja, men och tänk liksom, man vill om väl... de går upp nu och de fortsätter sin satsning. De verkar ju ha mer pengar än många lag i mitten av handbollsligan. Om de får in ett konkurrenskraftigt lag, får en liksom så här bra säsong, tänk om de går till slutspel med Amo. Alltså, då är han ju inne, inte bara i historieböckerna i Amo med omnejd, utan då har han verkligen gjort något speciellt. Så...
Men Malmö också har mer pengar än vad alla mittenlag i handbollsligan har. Och är ju typ så högt upp du kan komma i svensk handboll. Eller alltså, ett av de senaste årens tydliga toppklubbar.
Nej, men absolut. Så att det är ett svårt val, även fast det är ett angenämt val.
Om det är ett svårt val, eventuellt ett svårt val för Stockenberg. För alla andra är det ett ganska enkelt val, skulle jag påstå.
Ja, det är vet du fan.
Om man kollar utifrån. Men då ska man ju vara i den sitsen som Stockenberg är nu då. Att han faktiskt är tränare av. Men jag menar, om du inte är det, så att säga. Och du har att välja mellan de två. Då är det ju ett extremt enkelt val, skulle jag säga.
Jo, men om du väljer mellan ett lag som du är i, oavsett om det är eller något annat, som du tar upp, som du finns ekonomiska muskler, som du också lite grann, vad är... om jag ska pinpointa en grej som är kärnan i hela Stockenbergs lagbygge och coaching, förutom att han plöjer handboll och är extremt duktig på det, så är det ju... underdog-mentaliteten, att visa alla jävlar att liksom,
men ni glömmer ingen tror på oss. Ni glömmer också att han ju var klar typ för typ en assisterande roll i Guif.
Absolut.
Istället för att då Amo. Så när var det stod mellan Assi Guif och huvudtränare i Amo, så valde han ju typ Assi Guif. Ändå, och anledningen till att det inte blev det var ju för att den tjänsten försvann väl när de redan var överens, som jag förstått det.
Nej, men precis. Men det kan ju varit att förutsättningarna inte såg ut som de gjorde i Amo heller. Alltså, nu har vi kommer lägga in här, det är 15 miljoner du har i budget här.
Amo förlängde precis med Nick Dalhög, eller Högdal, eller vad han nu heter. Grönländska landslagsmannen som har varit gjorde 10 mål på Skövde. Typ. Och har varit runt i en hel del danska klubbar. Lite olika nivå. Så att Amo fortsätter sin satsning.
Nej, men det är klart. Alltså, sen tror jag, och det kan ju låta förmätet, men det finns också en gräns för hur långt Amo kan gå på något sätt. Att alltså, målet måste ändå vara, tänker jag, för en tränare. Att, alltså, om du vill vidare, du vill ta nästa utmaning och hela den här biten. Och det som du säger, han kanske inte får chansen igen med HK Malmö. Men samtidigt så här, ja, du har ett Amo där du kan du vara underdog i minst 3 säsonger till och ta steg för steg och göra stordåd med den här klubben. Och då kanske du kan välja på 3 andra klubbar. Och du har ett kokande Amo Kabel Arena, säger vi. Medan Baltiska hallen. Alltså, jag bara säger att det finns... Ja. Det beror på vad du väger in själv som är viktigt för dig.
Verkligen.
Lönekuvertet är jävligt viktigt, tror jag. Och då är det nog... Ja, jag vet inte fan. Jag ska inte säga något, för med tanke på hur mycket pengar Amo pumpar in i klubben. Och alltså, om de går upp så tror jag fan de kommer göra en satsning. Så då kan de nog matcha Malmös lön. Det skulle inte förvåna mig.
Jag
tror att de behöver Stocken mer än vad Stocken behöver Amo.
Ja, det tror jag också kanske.
Och jag tror att de har färre alternativ. Alltså, för dem är det Stocken som är grejen. Så jag tror att de kommer vara beredda att satsa jättehårt på att få behålla honom på ett sätt som jag tror inte Malmö skulle göra då, exempelvis.
Nej, det tror jag i och för sig också. Men att det är ju, det vet jag inte om vi har pratat om i podden, men känslan är ju att det finns ett, det är bra marknad för duktiga handbollstränare just nu. Mm. Att det är...
Det finns för få.
Ja, typ. Eller det finns för få som man känner är på väg uppåt och framåt liksom. Det var ju lite... Ja, för några år sedan till exempel då, ta Tony Johansson i OB Helsingborg. Och utan att liksom såga OB eller något, utan de kvartsfinal i ATG och sådär. Men det blev ju inte riktigt, när OB värvade honom och den satsning som OB alltid gör, så har det ju inte riktigt, liksom, nu är de typ i mitten av allsvenskan tror jag. Och sådär. Men och de andra yngre finns det ju inte heller. Vi hade ju en ung tjej intervjuades i den här podden, Malin tror jag, som blev första damtränare i IFK Tumba i allsvenskan. Ung, på väg framåt, väldigt liksom engagerad och hungrig. Men det blev ju ingenting av henne heller än, kanske man ska tillägga. Men det finns inga sådana där Jesper Östlund-typer som man tror på riktigt. Så att ja, det är bra läge att vara tränare.
Ja, ja, och man måste, det beror lite på vilken mentalitet han har där också, Stocken, som sagt.
Men det, men det är en sak som jag säger, du sa så här att om han stannar i Avo och gör det bra där, och då har han kanske tre klubbar efter honom om 3 år. Men jag menar, går han till Malmö och gör det bra där, då har han kanske klubbar från 3 olika länder att välja på. Eller
såklart
3 andra klubbar också, ja. som är kanske ännu högre då än vad Malmö är och inte är, eller ja, inte jag var de eventuella 3 klubbarna är, om, ja, du förstår.
Jag förstår. Ja, jag förstår definitivt. Sen ja, är det också,
det ska i alla fall bli intressant.
Det ska bli intressant, och jag tänker lite så här, min uppfattning om Stian Tönnesen som tränare är att han är en väldigt bra tränare. Jag har inte pratat med någon som, för det brukar alltid komma ut om det är en dålig tränare, så får man alltid höra det från spelare eller ledare, någon kring laget som liksom sågar någon. Jag har aldrig hört någon som dissar Stian. Och mitt intryck av honom är att han är en bra tränare, men de har ju, han har ju,
det är alltid lyft.
Han har inte lyckats i Malmö.
Nej,
det kanske är orättvist att säga att han inte har lyckats i Malmö. Malmö har inte lyckats tillsammans med Stian Tönnesen. Malmö har aldrig lyckats. Om vi säger att lyckats är ju faktiskt att ta ett guld. De har varit i final en gång och det var jävligt nära mot Kristianstad. Men i övrigt så är det liksom inte en enda final. Det är,
men den satsningen som de har liksom gjort de senaste, jag vet inte, 6, 7, 8 åren.
Ja, visst.
Så är det verkligen ett misslyckande, det projektet hittills. Alltså klart, de har blivit en stabil toppklubb, verkligen. Mm. Men de har inte lyckats ta det sista klivet. Och då tycker jag ändå alltid att man tänker, ja, det där var en bra värvning. Det där var en bra värvning.
Ja, jag vet.
Det där var en bra värvning. Det var en bra värvning.
Varje år så är de liksom topp 2 på silly season. Och borde göra det skitbra.
Ja, och topp 2 i serien också.
I trupp, men, ja, visst. Ja. De kommer 1-2 varje år.
Ja, men
löser det aldrig. Så det är en lite så här lästig någonting som inte... Vad beror det på? Ingen aning. Men det är också en sån här, fan, du har ju allt att förlora om du är Stocken och går till Malmö på något sätt. Men så kanske inte han ser det.
Nej, men både och, att det är ju att jag tycker att det är egentligen, det är klart det beror på vem ersättaren blir, men jag tycker att det är rätt av Malmö och Stian att skilja sig åt. På så sätt att okej, nu har vi kört, ja, jag vet inte, ganska många år med Stia Berodret utan att det har tagit riktig fart. Och det har ju varit läge. Det har inte varit att IFK Kristianstad med 20% i större budget har ägt svenska scenen eller så säga. Utan det är så att jag tycker att det är rätt läge att testa något nytt.
Ja. Och man kanske kan säga tvärtom också, att man har allt att vinna för att de har aldrig vunnit något, så precis, då kan man komma dit att, nej, det går inte och, nej, för mig är det är helt 50-50 vad, jag vet inte vart händer lutar alltså.
Nej, men det ska faktiskt bli väldigt intressant om det nu inte skulle bli Stockenberg, vem det annars skulle bli.
Ja, just det, vem är på listan mer?
Ja, för att som sagt, vilka finns det på listan? Ja, jag ser inte så många intressanta tränarnamn just nu i svensk handboll. Som är tillgängliga, ska jag säga också. Alltså det finns ju många duktiga tränare, men som man ser ganska stationära i de projekten de är i just nu liksom.
Mm. Mm. Spännande, det blev lite fri association och spekulation här på slutet. Det gillar vi ibland.
Och med de orden.
Ja, med de orden så rundar vi av den här veckans avsnitt. Tack så fan till alla som lyssnar. Tack extra mycket som fan till alla Patreon.
Ja,
tack, tack.
Tack till er.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.